Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
För ett tag sedan så pratade vi om att allt inte är som man tror, och jag skämde ut mig själv totalt när jag berättade om min felsjungning till barnvisan En sockerbagare. Och nu är jag tillbaka med en ny grej.
Nej, vad är det nu då?
Alltså det här vet du om, det var faktiskt du som berättade detta för mig. För jag har hela mitt liv fram tills bara för några år sedan trott att orkidéer är livsfarliga. Alltså de är så giftiga. Peta inte på dem för då kommer du dö. Typ.
Ja, jag kommer ihåg det. Vi var ute på restaurang och du fick orkidé på din mat. Och du bara, de har lagt orkidé på min mat. Jag bara, jag hade trott att du skulle dö.
De vill mörda mig. Men nej, jag har ju fått förklarat nu i vuxen ålder att det var ju mina satans föräldrar. Och ja, nu blir ni roastade, Pia och Stefan, som sa att orkidéer är så giftiga för att jag som barn då inte skulle peta på dem och förstöra blommorna.
Alltså jag älskar det, det är så roligt. Ja, alltså ibland så är det ju inte riktigt som man tror. Och i betalt samarbete med Tre så vill vi berätta att Tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning. Och det gäller då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Gå in på tre.se och läs mer om hur de bygger ut sitt nät.
Så kom ihåg barn, orkidéer är inte giftiga. Det är dina föräldrar som vill att du låter blommorna vara i fred. Och stort tack till Tre.
Du Lin, kommer du ihåg hur du kände när vi pluggade på universitetet? Alltså när vi gick sista året och vi snart skulle ut i arbetslivet?
Ja, alltså jag var så nervös kommer jag ihåg. Och det kändes så himla stort på något vis. Alltså från att man hade pluggat och gått på lektioner till att man egentligen slänger sig ut i det osäkra. Hur hittar man ens ett jobb liksom?
Men eller hur? Jag kände likadant. Jag var så här, kan man ens någonting? Nej, det är så läskig tid och vi är så glada över att vi har ett betalt samarbete med Unionens student som hjälper dig från studier till jobb. De har då nämligen en riktigt bra tjänst som kan hjälpa till med övergången mellan plugg och jobb.
Oh, berätta!
Jo, men Unionens student har då en tjänst som heter Yrkesradan som är en unik tjänst för högskolestudenter som inget annat fackförbund eller organisation erbjuder.
Okej, det låter ju väldigt intressant, men vad gör den?
Jo, men det hjälper då dig som student att utforska olika yrken som passar ihop med din utbildning och examen. Och förutom det så visar den dessutom medianlöner och hur framtiden ser ut för varje yrke. Alltså så himla bra.
Ja, det måste ju spara jättemycket tid, tänker jag.
Verkligen, och bara några knapptryck bort kan du då få en lista över lediga jobb som passar just dig som är nyexaminerad.
Ja, men det är perfekt att ha ett sånt stöd när man ska ut i arbetslivet.
Men eller hur? Så till dig som lyssnar, använd Unionens students nya tjänst Yrkesradan och upptäck allt du kan bli efter examen. Den kostar då ingenting att testa och du hittar den via union.se/yrkesradan.
Ja, men det kan ju inte bli bättre, och stort tack till Unionen student.
Att få ett barn sägs vara det mest fantastiska man som förälder kan vara med om. Men det kan också föra med sig komplikationer för mamman. Bland annat så kan så kallade gynekologiska fistlar bildas. Det är öppningar eller kanaler som efter svåra förlossningar kan uppkomma till exempel mellan urinblåsan och slidan eller analkanalen och slidan. vilket leder till att man läcker urin eller avföring. På 1800-talet i västvärlden och fortfarande än idag i u-länder så är detta ett stort problem. Förutom att man läcker urin eller avföring så är detta också väldigt plågsamt. Men som tur är så kan vi i alla fall här i västvärlden åtgärda det här nu. Det här tack vare den hyllade läkaren James Marion Sims. Han som idag kallas för den moderna gynekologins fader. Denna hjälte, denna räddare som utvecklade banbrytande instrument och kirurgiska tekniker relaterade till den kvinnliga reproduktiva hälsan. Denna fantastiska läkare som hyllats med statyer, som har fått skolor, vägar och sjukhus uppkallade efter sig. Han som var den första att börja undersöka den kvinnliga anatomin i en tid då det ansågs ofint och osmakligt att behandla kvinnor. Visst låter han väl helt fantastisk? Men hur gick den här James egentligen tillväga när han lärde sig om våra underliv? Gräver man lite så inser man snart att han inte alls är så fantastisk som man kan tro. Visst, han löste ett problem som räddat många kvinnor fram tills idag. Men sättet som han experimenterade sig fram till denna lösning var ren tortyr.
Jag heter Linn.
Och jag heter Jenny.
Nu börjar spöktimmen.
Ja, vi börjar med ett väldigt obehagligt experiment här idag.
Ja, experiment brukar ju inte vara så himla trevliga å andra sidan.
Det har du väldigt rätt i.
Ja, så vi vill ju bara varna, om du är känslig så kanske du bör hoppa över det här avsnittet faktiskt.
Mm.
Men det är ju inte bara obehagliga experiment på ett sätt. Vi ska ju prata lite om sömn och specifikt det ryska sömnexperimentet som ni har velat att vi ska prata om. Alltså jag vet inte ens hur länge, men extremt länge. Och det är ju en creepypasta, så den är ju inte på riktigt. Men den är ganska obehaglig och väldigt detaljerad.
Mm.
Så vill du bara lyssna på sömn i och med att det är det icke-läskiga i det här avsnittet så kan du hoppa över liksom, fram till dess.
Mm. Jag ska inte vara jätteobehaglig heller, jag lovar. Nej. Så tycker jag att det här är väldigt läskigt och obehagligt, framförallt i och med att man är kvinna själv.
Mm.
Alltså jag har ju suttit och knipit med mina ben väldigt, väldigt hårt när jag gjort den här researchen för att det är så otroligt obehagligt.
Ja, men också väldigt viktigt att ta upp.
Ja, verkligen. Och jag tycker att det är så äckligt när såna här läkare blir hyllade sen genom historien.
Mm.
Och sen så var de inte så himla fantastiska som de framställs.
Nej.
Och sen har jag även en förkärlek för såna här experiment när det är grejer som man idag kanske tar väldigt för givet och grejer som är bra idag. Men sen så när man kollar på hur man kom fram till det så var det ju fruktansvärt. Ett annat exempel på det är ju Vippeholms-experimentet som finns som en P3-dokumentär. Och den pratar om ett experiment som man utförde här i Sverige för att typ bevisa att socker var farligt för tänderna. För att tandhälsan förr i världen i Sverige när socker hade kommit in var ju fruktansvärd verkligen. Och då valde man att som försökspersoner använda patienter på mentalsjukhuset Vippeholm i Lund och lät dem äta socker tills dess att deras tänder typ ruttnade bort.
Alltså, det är så vidrigt.
Ja, verkligen. Och precis som man tar för givet idag att ens tänder ska må bra och att man ska få hjälp med dem så tar man ju gynekologi väldigt för givet. Liksom. Även fast det är obehagligt så vet man att det är bra. Men låt oss nu gå tillbaka och kolla på den moderna gynekologins fader. Han heter alltså James Marion Sims. Han föddes 1813 i Lancaster, South Carolina, USA. Som 22-åring så var han nyutexaminerad läkare, så han var ju väldigt ung för att vara ny läkare om man jämför med idag. Då när han var 22 så tog han på sig att behandla 2 spädbarn. Det här var vita spädbarn. De här barnen hade då kolera som ju är en diarrésjukdom som orsakas av bakterier. Och hur behandlar han de här 2 barnen då? Jo, han skar bort deras tandkött.
Okej.
Mm. Känns ju superlogiskt, verkligen. De här spädbarnen dog ju såklart och det var ju inte så bra på den tiden för de var ju vita spädbarn. Så det här var ju, alltså det här gav ju inte James jättebra rykte så att han valde att flytta till Alabama istället. Och där valde han då istället att börja behandla mörkhyade barn. Det var då barn till kvinnliga slavar. Kvinnliga slavar födde ju ofta i en väldigt smutsig miljö, ofta i lador och var ju ofta omgivna av hästbajs. Och i hästbajs eller bajs i allmänhet så finns det ju bakterier som då kan orsaka stelkramp. Och det är då framförallt efter födseln när man hanterar navelsträngen så är det väldigt viktigt att man har rena händer. Och sterila händer hade ju inte de här kvinnliga slavarna tillgång till. Det här gjorde att väldigt många spädbarn fick stelkramp, vilket ju är en bakteriesjukdom som gör att det krampar i musklerna på dig. Och det är ju någonting som kan vara livshotande om man inte får behandling. Men det här feldiagnostiserade James. Han trodde då att det här istället handlade om skelettdelar som låg fel. Och det här är väldigt äckligt tycker jag, så att är du känslig så spola över ungefär en minut. Som vi vet så är ju nyfödda bebisar väldigt mjuka på huvudet och det är för att skelettet inte har växt ihop riktigt där uppe än. Och James fick då för sig att skallbenet på mörkhyade spädbarn växte ihop mycket snabbare än på vita spädbarn. Och det här gjorde ju då, menade han, att deras hjärnor förblev mer outvecklade hela livet på grund av att ja, de inte fick plats helt enkelt jämfört med då vita spädbarn. Väldigt mycket rasism i det här,
ja,
såklart.
Noll logik.
Ja, gud ja. Och det blir ännu värre kan jag säga. Så det James då bestämmer sig för att göra det var att han borrade sig ner i den här mjuka delen och typ flyttade på deras skallben. Och när sen de här spädbarnen dog för att han hade borrat ett hål i deras huvud, det var ju inte hans fel, såklart. Det var ju de kvinnliga slavarnas fel, framförallt de som då hade jobbat som barnmorska under födseln.
Oh,
det var ju hennes inkompetens som gjorde att barnet dog, inte hans, såklart.
Mm, härligt att skylla på kvinnorna.
Mm. James hade i början väldigt litet intresse för att hjälpa kvinnor och han hade ju noll utbildning inom gynekologi. Men så var det något som hände. Han blev då ombedd att hjälpa en kvinnlig slav som hade trillat av en häst och sen dess hade hon haft väldigt ont i ryggen och i bäckenet. James insåg då att han var tvungen att kolla in i hennes vagina. Han satte henne på alla fyra och använde fingrarna för att kunna se in i henne. Och detta ledde då till att han utvecklade föregångaren till dagens speculum. För han ska då förutom fingrarna använt ett böjt handtag till typ en tändsked. Och vaginal speculum, det är sån här som de alltid använder hos gynekologen idag. Det ser ut som en typ en anka i metall typ. Och den är alltid fruktansvärt iskall och
alltså
väldigt stor. Hur som helst, James kan här se att den här kvinnan då hade en gynekologisk fistel. Men på den här tiden så fanns det inget botemedel mot det här. Han bestämde sig då för att börja experimentera med olika kirurgiska tekniker för att kunna bota det här. Och det började han med 1845.
Men vadå, är det bara gravida som kan få en fistel eller kan jag också få det?
Alltså det finns lite olika slags fistlar, som jag förstår det.
Okej. Okay.
Men just de där är mellan slidan och urinblåsan och slidan och analkanalen är väl ofta efter en svår förlossning som man får det.
Okej. Okay. Så jag löper ingen risk att ha en fistel, eller?
Jo, alltså du kan ju få en fistel om du typ skadar dig och sånt där också. Men du märker om du har det.
Hur då?
Alltså det är att du kommer börja typ bajsa på dig och kissa på dig. För att det, alltså i och med att det är en kanal in i ett annat hål där det inte ska vara en öppning så läcker det ut fel. Och det är fruktansvärt ont tydligen.
Okej.
Okay. Hur som helst, här 1845 och efteråt så börjar slavägare skicka sina slavar till då James för att få dem undersökt. Och det var ju då slavar som hade problem efter förlossningar. Och snart så hade James 20 ungefär kvinnor och flickor att experimentera på. Och han tyckte att det var väldigt, väldigt smidigt att experimentera på slavar. För det var ju tydligen så här, enligt den tidens vita, att mörkhyade, enligt den tidens vita, har ju en mycket högre smärtgräns än vad vita har. Och det har att göra med att mörkhyade, enligt den tidens vita, var typ djur. Och som vi vet så känner ju djur ingen smärta, eller hur?
Ja.
Ja, det kan vara det dummaste jag någonsin hört.
Ja, samma.
Så här bestämmer i alla fall James att, äsch, men vadå bedövning? Det behöver jag inte använda på de här kvinnorna. Som jag sa nyss så hade han ungefär 20 kvinnor och flickor som han experimenterade på. Men idag så vet man bara namnet på 3 av de här patienterna. Det är de enda som han har gett namn när han har dokumenterat vad han har gjort. Och det här är Lucy, Betsy och Anarka. Den första han opererade på, det var 18-åriga Lucy. Hon hade då fört ett barn några månader tidigare och kunde nu inte kontrollera sin urinblåsa. Lucy hade ju då alltså såna här gynekologiska fistlar. James tog in Lucy på sitt undersökningsrum. Han bad henne ställa sig på alla fyra och liksom lägga huvudet i armarna. Efter det så fick Lucy utstå en timmes lång operation och hon skrek ju och grät av smärta medan nästan ett dussin läkare stod och tittade på. För det var nämligen så att de här ingreppen på de här kvinnorna skedde inför publik. Det var då läkare, medicinstudenter och även högt uppsatta män i samhället. Och det här hade ju aldrig gått till så här om det hade varit en vit kvinna. Såklart, då hade det ju inte varit okej att stå och kolla på så där. Men i och med att det här var mörkhyade så tyckte de här männen att det var helt okej. Den här publiken fick ju även de turas om att köra upp olika redskap i de här kvinnorna. I Lucys fall så använde James en slags svamp som då skulle suga upp urinen i hennes urinblåsa. Av den här så blev Lucy jättesjuk, hon fick en blodförgiftning och han ska ha skrivit sina journaler att han trodde att hon skulle dö och det tog 2 till 3 månader för henne att tillfriskna helt. Det skulle ta James 4 år av experimenterande för att göra sin metod perfekt. Anarka, 17 år, hade i 3 dagar genomlidit en förlossning utan att barnet hade kommit utan. James Marion Sims blev ditkallad och med hjälp av en griptång så drog han ut barnet. Det är väldigt oklart om det här barnet överlevde eller inte. Det har han inte skrivit ner i sina journaler. Flera dagar senare så blir Anarka skickad till James igen. Hon läckte då urin och hade jätteont. James undersökte henne och det visade sig att hon hade en massa fistlar, alltså kanaler, mellan urinblåsan och slidan. Det ska då ha varit väldigt oklart om det här var på grund av förlossningen som hon har fått de här fistlarna eller om det var när James använde den här griptången på hennes bebis. Men det här med fistlar var ju väldigt, väldigt jobbigt för hennes slavägare. Det sänkte ju hennes värde jättemycket och förutom det så stank hon ju urin hela tiden. Den här slavägaren tyckte också att det var väldigt jobbigt för hon hade ju så ont så hon kunde inte jobba heller. Så därför så väljer han ju att hjälpa henne. Det handlar ju inte om att han har empati för henne och tycker synd om henne för att hon mår dåligt. Utan att hans egen dom har sjunkit i värde och därför så förtjänar hon att fixas. Det är så äckligt så att det är helt sjukt.
Ja, verkligen.
Hennes slavägare kommer i alla fall in med henne till James och James lovar då att han ska laga henne. James ska ha skurit upp Anarka 34 gånger under loppet av 4 år. Och varje gång så är det utan bedövning.
Fan alltså.
De 33 första gångerna så sydde James ihop de här fistlarna med en silkestråd som då inte var steril. Så att det blev infekterat och den här tråden brast. Alltså det här måste ha varit så fruktansvärt smärtsamt. Men den 34:e gången i alla fall så ska James då ha använt andra stygn och de här ska vara av silver istället. Och det höll. Så efter att ha opererat Anarka 34 gånger så hade han ju alltså kommit fram till en lösning. Och det har ju lagt grunden för att man kan hjälpa kvinnor idag, vilket ju är jättebra. Men som sagt, sättet som han gör det är ju helt fruktansvärt. Och som jag sagt här innan så är det inte så att de här kvinnorna inte visar att de faktiskt känner otroligt mycket smärta. Utan de skakar ju verkligen för att de har så ont. Och han vägrar ju ge dem bedövning ändå, trots att det fanns bedövning på den här tiden. Och det ska faktiskt ha funnits många manliga vita, såklart läkare på den tiden, eller kollegor då till James, som redan där och då tyckte att han gick för långt när han gjorde det här. I början av hans experiment så var det många som stod och kollade på och han brukade använda sig av 2 män som då fick hålla ner den nakna kvinnan medan James opererade på henne. Men efter ungefär 1 år så klarade de här männen inte längre av de här skriken från de här kvinnorna som hade så otroligt ont så att de försvann. Så det slutade med att kvinnorna fick hålla ner varandra. 1853 i alla fall så flyttade James till Manhattan i New York och där öppnade han en dyr privatmottagning för vita, rika kvinnor. Han hjälpte då dem med gynekologiska fistlar och de här kvinnorna fick ju självklart smärtlindring innan han opererade dem, och han använde ju sterila, alltså rena instrument, såklart. Några av de här kvinnorna ska ha varit så tacksamma för att han hade hjälpt dem med de här fruktansvärda förlossningsskadorna, så vissa ska ha startat insamlingar till förmån för James, och med de här pengarna så grundades USA:s första kvinnosjukhus 1955. Men James fortsatte använda sjukhuset som en tortyrkammare. Han fortsatte göra experiment på spädbarn bland annat. Och han fortsatte ju även experimentera på kvinnor. Men det var större brist på slavkvinnor i New York, så att han började då använda kvinnor som hade invandrat från Irland. Och det var då arbetsklasskvinnor, för även de ansåg han vara mindre värda. James hittade även på en massa andra saker som han kunde bota. Bland annat så kunde han bota, påstod han, hysteri, djup depression och överdriven sexdrift hos kvinnor, vilket ju var väldigt, väldigt, väldigt fult på den här tiden, genom att han opererade bort livmoder, äggleder och äggstockar.
Nej men gud.
Förutom det, för att då motverka onani, vilket ju var väldigt skamligt, så skar han bort toppen på klitoris. Så hans botemedel mot alla kvinnoproblem var i stort sett kastrering. Och som jag var inne på så ansåg ju James att han hade rätt att göra de här plågsamma försöken på de här personerna för att det skulle gynna folk av värde. Han hade ju verkligen en fruktansvärd människosyn. Men allt det här har ju gjort James Marion Sims till en väl ansedd läkare. Och som jag sa innan så är det skolor och sjukhus och gator och sånt som blivit uppkallade efter honom. Han har fått statyer resta i sin ära, bland annat i Central Park i New York, men även i South Carolina och Pennsylvania. Men det har varit väldigt mycket diskussioner om framförallt den här statyn i Central Park, New York. Att han just hyllas för det han har gjort när han... Alltså det var ju inte etiskt, det är ju fruktansvärt det han har gjort. Det är ju experiment utan bedövning på de här kvinnorna. Och många, alltså historiker och privatpersoner och sånt, har ju krävt så att de här statyerna ska tas ner. Eller göras om så att de istället hyllar de här kvinnorna som han gjorde de här experimenten på. Jag måste bara flika in också att det är äckligt många som försvarar honom idag och är så här, men det var ju så på den tiden, och tycker att han förtjänar att hyllas, vilket jag absolut inte tycker. Men en sak som är jättebra är att i april 2018 så tog man faktiskt ner hans staty i Central Park, New York.
Jaha.
Man ska då flytta hans staty från Central Park till begravningsplatsen i Brooklyn där han då ligger begravd. Så att befolkningen i New York i alla fall inte behöver se den här varje dag.
Alltså det enda jag tänker på när du har berättat allt detta är ju Josef Mengele, som vi pratade om i första experimentavsnittet.
Vad tänker du då?
Nej, men alltså att det känns som att han hade de här kvinnorna till förfogande och att han bara, åh, nu ska vi se vad jag skulle kunna göra med detta.
Exakt, jag tror inte att det var så här, åh gud, det här är ett sånt stort kvinnoproblem, jag vill hjälpa kvinnor, utan mer, som du säger, jag ska se vad jag kan göra.
Ja, alltså syr man ihop en kvinna 34 gånger och man liksom inte gör det, man liksom fattar inte första gången att okej, tråden var inte steril, utan det känns som att han nästan ville att det skulle gå åt helvete för dem.
Ja, att han kan stå där när de skriker och alltså uppenbart visar att det här gör svinont, ja, och ändå inte har någon empati för dem. Nej. Det är ju det är helt sjukt beteende.
Ja, ja, det kändes väldigt likt honom.
Ja, verkligen. Och som sagt att andra män där och då, att de kände att det här går inte, jag kan inte vara i rummet.
Nej.
Så att jag tycker absolut inte det går att skylla på att, men det var så på den tiden.
Absolut inte. Det är ju som slavar eller vad som helst, bara för det hände förr gör det inte rätt.
Nej, verkligen inte.
Men från det ena till det andra, nu tycker jag att vi pratar om något så viktigt som sömn.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du vet ju att jag sovit ganska dåligt de senaste veckorna, eller hur?
Mm.
Och det gjorde att jag blev lite intresserad av det här. Vad händer om vi inte sover? Jag kan ju bara tala för mig själv att när jag inte sover så blir jag... Alltså jag mår riktigt, riktigt dåligt. Och jag blev väldigt stressad för att jag inte sover. Och då kan jag liksom inte äta. Och jag mår illa. Och sen så kan jag inte sova för att jag sover länge. Och sen, alltså, liksom, jag vet inte, jag vänder på dygnet typ.
Mm, det är jag också. Jag blir dock extremt hungrig.
Jaha.
Jag vill äta för att hålla mig vaken.
Ja, just det. Ja, ja det är ju lite intressant faktiskt. Mm.
Ja, helst vill jag ha socker då. Ja. Kanske jag ska flika in.
Oh,
alltså
ja.
För att få en kick och så här orka ja. Med dagen.
Det snabbaste, alltså snabbast möjliga energi.
Mm.
Och nu när vi spelar in så är klockan lite över 10 på kvällen och vi har ju hållit igång hela dagen.
Mm.
Och det är ju inte helt ovanligt att vi börjar spela in vid den här tiden, till och med lite senare.
Nej, jag håller på till typ 2.
Ja, minst.
Mm.
Och det kan man ju säga är en typ av nattjobb, ungefär.
Mm.
För man kommer ju inte i säng förrän klockan är typ 4.
Nej.
Jag har då läst att WHO, alltså Världshälsoorganisationen, nu har klassat nattskiftsarbete som en form av möjlig cancerogen.
Vad innebär det?
Det innebär att detta är ett jobb som kan öka risken för cancer.
Mm, jag är inte ångest nu för att jag har jobbat natt i 2 Nej. År också.
Nej, jag vet vad du menar.
Ja.
Andra jobb förutom just nattskiftsjobb som ökar risken för cancer är kontorsjobb, flygpersonal, olika slags mekanikeryrken, frisörer och astronauter.
Kul, kontor har vi också jobbat på.
Mm, precis.
Länge.
Ja,
känns
väldigt
bra
länge.
Det här.
Ja. Och jag kan länka den här listan också ifall man vill läsa mer om det här. Så om man då sover lite dåligt en natt, om man får ungefär 4-5 timmar sömn, det kanske inte är så farligt. Det visar sig att jo, det är ganska farligt. Enligt en undersökning som man har gjort på personer som har fått 4-5 timmars sömn så har de här personerna ungefär 70% färre immunceller som kämpar mot cancer. Och sover du då dåligt en lång tid så ökar du risken att drabbas av cancer.
Nej, det är sant.
Mm-hmm. Sen så är det ju såklart olika för alla. Jag menar, vissa klarar ju sig hur bra som helst på 4 timmar sömn. Men det generella är att människan behöver 8 timmar sömn.
Mm, jag är verkligen generell.
Ja, det är jag också.
7 är liksom min gräns. Mm. Sen är jag rätt grinig.
Ja,
eller om jag får mindre än det liksom.
Ja. Nej, jag håller med dig. Men vissa, alltså vissa personer har ju mer, alltså mer energi bara. Rent naturligt. Och behöver väl mindre sömn.
Mm, jag har hört att min farfar brukade sova 4 timmar varje natt. Det var det han hade.
Jaha. Härligt för honom. Få ut så mycket av dagen.
Mm.
Men vi andra som behöver mycket sömn, vi sover ju bort halva våra liv. Vilket ju kan ge en lite ångest.
Lite
ångest. Så om man tänker så här då. Om jag slutar att sova så sparar jag ju jävligt mycket tid. Eller hur?
Mm.
Så vi testar att göra det. Vad händer då om jag inte har sovit på ett helt dygn? Då blir jag konstigt nog väldigt, väldigt glad, väldigt pigg. Allt är roligt. Dopaminet ökar nämligen i hjärnan för att kompensera för att du inte sover. Och dopamin är ju då ett hormon som är kopplat till hjärnans belöningssystem och sänder ut de här signalerna som gör oss väldigt glada och lyckliga. Men mot slutet av den här dagen så börjar man få liksom svårare att minnas saker, man kan inte skapa nya minnen, man blir mer impulsiv och man får absolut inte köra bil för att det är lite som att du är full utan att ha druckit någon alkohol.
Jag jobbade som sagt natt inom äldreomsorgen i 2 år och jag känner igen det där redan. Alltså redan när man har varit vaken hela natten, där 4-6 på morgonen, alltså man kommer inte ihåg någonting.
Nej.
Det går inte att prata typ.
Nej. Kände du några bieffekter på mer lång sikt?
Nej.
Eller det kanske är svårt att komma ihåg nu i efterhand. Så, men...
Ja, och så länge var det inte. Och jag var ju ung.
Mm, precis.
Men jag kände igen där jag kunde inte sova när jag väl kom hem. Det bara spratt hela kroppen på mig.
Ja.
Och jag var jättepigg.
Ja, så känner jag efter inspelning också.
Mm, ja, verkligen.
Och sen vänder man på dygnet och så blir allting fel.
Mm.
Men det var i alla fall första dagen. Andra dagen utan sömn så har kroppen väldigt svårt att hålla igång fysiskt. Man har väldigt låg energi. Det är då man ser riktigt blek och sjuk ut och immunförsvaret stänger ner. Alltså så blir det lättare för dig att dra på dig sjukdomar. Du kan dessutom få olika utslag och må väldigt, väldigt illa. Efter tredje dagen utan sömn så börjar du hallucinera. Och det här kan vara antingen alltså, ljudhallucinationer eller visuella hallucinationer. Och detta är för att hjärnan börjar drömma. Den är så desperat för att du ska stänga av kroppen så att den får återhämta sig. Så att liksom, ja, men kroppen börjar stänga av helt enkelt. Och om detta fortsätter för många dagar så dör du.
Men går det att hålla sig vaken så länge?
Det gör det. Och det är väldigt många som har gjort det.
Nej! Och gud, vad sjukt. Alltså jag kan ju känna så här, ibland så sitter jag i tv-soffan hemma och vill verkligen se en film. Och då har jag ju inte varit vaken ett dygn ens.
Nej.
Men jag kan inte hålla mig vaken. Alltså jag somnar typ sittande i tv-soffan.
Ja.
Jag fattar inte hur man kan hålla sig vaken i flera dagar.
Nej, alltså det är ju genom stimuli i så fall. Alltså att du stimulerar dig själv och tvingar dig själv att vara vaken.
Åh gud, det känns så plågsamt.
Ja, det är det också. Det är ju därför kroppen försöker liksom desperat få dig att somna. För det är ju så att när du är vaken så är det som att du skadar hjärnan. Den bryts nämligen ner under dagen och återhämtas under natten. Och detta är ju samma som när du tränar. Att du måste ju bryta ner muskeln fysiskt för att sen under den här återhämtningen bygga upp den. Eller låta den själv bygga upp sig själv. När du sover så rensar hjärnan ut all skit kan man säga. Det finns nämligen ett protein som kan vara kopplat till Alzheimers. Det här proteinet heter beta-amyloid. Och det här byggs upp i hjärnan om du inte sover. Under djupsömnen så rensas det här proteinet ut och om det byggs upp för mycket så löper du större risk att bli dement senare i livet.
Men alltså jag kan inte släppa det här att man kan hålla sig vaken i flera dagar. Alltså då, vad är det längsta man kan hålla sig vaken?
Man har gjort väldigt många experiment på det här. Och världsrekordet i hur länge en människa kan hålla sig vaken, det innehas av Randy Gardner. Och han satte det här rekordet 1964 i San Diego i USA. Han var då vaken i 11 dagar och 24 minuter.
Oj.
Mm, ja.
Dog han eller gav han upp?
Nej, alltså detta var ett väldigt, väldigt övervakat experiment. Och han hade alltså massa alltså forskare och det var ett helt forskarteam och doktorer och allt sånt som liksom hade en massa sladdar och höll koll på honom dygnet runt. Och efter det här världsrekordet så fick de sluta med de här experimenten på grund av hälsoriskerna, såklart. Men det är fler som har klarat sig i 11 dagar. Men de har inte fått något erkännande för att de har gjort det. Och det är inte bara människor som man har utfört sådana här experiment på, utan 1894 så gjorde man bland annat test på hundvalpar. Man tvingade dem att vara vakna och den första dog inom 96 timmar.
Fy fan, vad hemskt.
Ja, jättehemskt. Och den sista dog efter 143 timmar. Och det sjuka är att de hade kunnat svälta och ändå överleva längre. Och det var nu forskarna då insåg att sömn är viktigare än mat. 2004 så fanns det en brittisk reality-serie med 10 stycken deltagare i. Och grejen med den här reality-serien var att de här deltagarna skulle hålla sig vakna i en vecka. Och då skulle man göra massa utmaningar och lite så, typ Big Brother. Vinnaren Claire Southern klarade sig i 178 timmar, alltså 7 dagar utan sömn. Och hon vann 1 miljon. Med lite annorlunda tv-program.
Mm, verkligen.
Förutom experiment och underhållning så är sömn också en slags tortyrmetod. Bland annat använt i krig för att fienden inte ska sova. I USA så blev brist på sömn en laglig tortyrmetod 1930. CIA, alltså centrala underrättelsemyndigheten, de började då använda sig av detta då för att få folk att börja prata. Man har specifika celler just för detta och då använder man sig av höga ljud och blinkande ljus tills fången börjar hallucinera. Och här finns det rapporter om att man har gjort så här med fångar upp till 7 dagar.
Vadå, får man göra det fortfarande idag?
Jajamän. Det är lagligt. Men jag tänkte berätta om en annan grupp fångar som inte bara fick sitta inne i 7 dagar utan i 15. Det finns ju då ett experiment som inte har hänt på riktigt, men som ni så gärna har velat att vi skulle prata om. Och jag kommer berätta det som att det är ett riktigt experiment som har inträffat, men som sagt, detta har aldrig hänt.
Men kanske något liknande då i USA, av CIA.
Ja, alltså det finns ju folk som säger att alltså under den här tiden på 40-talet då, som det ryska sömnexperimentet enligt creepypastan sägs ska ha ägt rum, att alltså Ryssland experimenterade väldigt mycket på så här djur och sydde ihop hit och dit. Alltså jätteäckliga experiment. Så det är nog här man har fått liksom inspiration. Så det kanske har hänt något liknande, men den är ju ganska alltså mycket mer, den är nästan lite övernaturlig.
Mm.
Så vi förflyttar oss till Ryssland, det är 40-talet och vi har då 5 politiska fångar. De ska få en stimulerande gas som ska hålla dem vakna i 15 dagar. De här fångarna hölls instängda i ett rum som var väl isolerat och man mätte då syrenivån i det här rummet. Det fanns inga övervakningskameror utan man använde mikrofon och glasventiler för att liksom kontakta de här fångarna. De hade fått böcker, sängar, rinnande vatten och toaletter och dessutom frystorkad mat. Och meningen var att de skulle vara där inne i en månad ungefär. De första 5 dagarna så klagade fångarna knappt överhuvudtaget. De hade lovats frihet om de klarade det här testet. Men såklart skulle de inte bli fria. Men det man märker är att de här samtalen som fångarna har med varandra börjar bli mer och mer mörka. Man börjar prata om så här, med barndomstrauman och sådana liknande saker. På just den 5:e dagen så börjar de faktiskt att klaga lite och blir lite paranoida och börjar viska i mikrofonerna. Efter 9 dagar så började en av de här fångarna att vråla och sprang runt som en tok i rummet tills han slet ut sina stämband. De andra fångarna brydde inte sig tills nästa fånge började skrika. De andra började då riva ner böcker och smörja bajs i liksom sidorna på böckerna och täcka alla fönster. Och då slutade personen att skrika och man hörde inget mer viskande. Det gick 3 dagar till. Och först så trodde man att mikrofonerna hade gått sönder. Men nej. Efter 14 dagar så valde man att gå in i det här rummet. Man ropade då till de här fångarna att de skulle lägga sig ner, annars skulle de inte bli befriade. Då hördes en röst som sa, vi vill inte befrias längre. Och forskarna blev så här, okej, va? Ni är ju här liksom inspärrade. Så man visste inte riktigt vad man skulle göra. Så dagen efter, alltså dag 15, så valde man att gå in i det här rummet. Man började då tömma rummet på gas och fylla det med luft. Då började fångarna klaga väldigt högt och bad om att gasen skulle få vara kvar i rummet. Man öppnade dörren och skickade in soldater. Försökspersonerna började vråla och soldaterna också när de såg vad som fanns i rummet. 4 av de 5 fångarna levde och från den döda personen hade stora köttstycken slitits bort. Man hade sedan proppat igen avloppet med köttstyckena så att hela rummet hade översvämmats. Maten hade inte rörts på 5 dagar och de som levde hade hud och muskler bortslitna från sina kroppar. Skelettet på fingrarna syntes till och med, vilket ju betydde att de här skadorna hade de orsakat med händerna. De hade alltså inte bitit bort köttet. Nästan alla organen hade rivits ut och lagts på golvet. Så fångarna hade bara hjärta och lungor kvar. De hade även ätit sitt eget kött. Och alla skador de hade på kroppen var självförvållade. När man försökte få fångarna att komma ut så var det flera soldater som helt enkelt vägrade att gå in. En fick halsen avsliten och en annan soldat fick bland annat ena testikeln bortriven. 5 soldater dog och några av de här tog livet av sig. En av fångarna dog när han skulle tas ut och han hade fått 10 gånger mer lugnande medel än vad en människa skulle klara egentligen. Han kämpade hårt samtidigt som han skrek mer och han förblödde till slut efter att ha fått en sprucken mjälte. De 3 försökspersonerna som var kvar spärrades fast och flyttades till sjukhus och de bad hela tiden om gas. Det man då ville göra var att operera tillbaka de här organen såklart. En fånge blev sövd och dog under operationen. Man valde då inte ge lugnande eller smärtstillande till en annan fånge. Och en sjuksköterska ska då ha sett honom le när de skar i honom. När operationen väl var över så sa fången till läkaren, fortsätt att skära. När den sista personen skulle opereras så hade läkarna väldigt svårt för att göra detta för han kunde inte sluta skratta. Han fick paralyserande medel och forskarna frågade såklart varför skadan är. Det fången svarade var, vi måste vara vakna. Forskarna visste ju inte vad man skulle göra med de här fångarna så man bestämde då att mäta hjärnvågorna. Man märkte att de här patienterna verkligen försökte så gott de kunde att hålla sig vakna. Mätaren ska då ena sekunden ha visat att en patient var hjärndöd för att nästa vara vaken. Och när den här patienten till slut somnade så slutade även hans hjärta att slå. De sista fångarna som levde, de ville så gärna tillbaka till gasen. Och man var ju så här, okej, vi måste nu ta dem tillbaka till gasen. Att de fick stängas in med 3 forskare. Precis när de skulle låsas in så tog en av forskarna fram en pistol och sköt den ena fången. Forskaren sa då att han inte ville bli inlåst med de här galningarna och han skrek till fången och frågade vad han var för någonting. Då log fången och sa, Gick det så fort att glömma? Vi är ni. Vi är vansinnet som finns inom er alla. Som i varje ögonblick ber om att få befrias. Vi är det du gömmer för dig själv varje gång du somnar. Vi är det som ni tystar och pausar när ni träder in i sömnens rike som vi blivit utjagade ifrån. När han hade sagt detta sköts han av forskaren. De sista orden han sa var så nära frihet. Ja, detta var ju som en liten tvärtom-grej på hela den här sömngrejen. För att det de vill är ju att vara vakna. För att det är då de överlever. Medan om vi inte sover så dör ju vi.
Jag undrar vad det var den där gasen.
Ja, väldigt märkligt alltså.
Jag tycker den är sjukt obehaglig.
Ja, men det är ju en av de absolut mest kända creepypastorna också. Med rätta tycker jag.
Verkligen.
Och med detta sagt så vill vi ju bara säga till alla att testa inte det här hemma. Alltså testa inte att inte sova. För det är inte bra för dig.
Nej, usch nej.
Och vi kommer inte vilja ta emot några mejl där det står att jag testade att inte sova på 5 dagar. Alltså vi kommer inte liksom bry oss om sådana mejl och meddelanden. Bara så att du vet.
Ja, med det sagt så känner jag att jag vill hem och sova. Faktiskt.
Ja, jag blev sjukt trött när jag gjorde research på detta. Och jag märkte att jag blev väldigt trött nu också. Men vill du kontakta oss så finns ju våra kontaktuppgifter i beskrivningen och allt sånt här. Ni vet ju det vid det här laget. Så ska vi sova lite helt enkelt.
Ja, och vi hem och sover nu så hinner vi faktiskt få våra 8 timmar och ändå gå upp i någorlunda tid imorgon.
Ja, men gud vad härligt.
Men sov så gott du med, du som har lyssnat.
Och tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders that we are.
It's a survival mechanism to just be like, where are you, the police?
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.